Hennes verk fält på alla sätt och vis, och att alla de som ännu vill se mig en sista gång kan ta sig hit och ta farväl.
Och Yle sänder matchen mellan Finland och Danmark, och den börjar klockan 19. Dagens debatt handlar om den nya stormen kring det brittiska kungahuset efter avslöjanden om prins Andrew.
Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget denna fredag. Mitt namn är Bettina Sågbom. Ja, det stormar igen kring det brittiska kungahuset efter nya avslöjanden om prins Andrew och hans band till pedofilen och sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Läckta e-postmeddelanden visar nu att prinsen fortsatte ha kontakt med Epstein även efter att denne hade då fällts i domstol. Och en färsk bok som är skriven av ett av Epsteins offer bjuder på detaljerade beskrivningar av hur prinsen itkade sex med den då 17-åriga, alltså författaren till denna bok. Och britterna har nu haft för vana förstås att försvara sitt kungahus i vått och torrt, särskilt drottningen. Men nu frågar vi idag då att det måtten rågat då även röster i parlamentet höjts för att avkräva förklaringar av drottningens favoritson, vilket ju Andrew sägs ha varit. Med mig har jag två journalister idag. Här i studion i Helsingfors har jag Annika Hellsten. Välkommen.
Tack.
Du är en journalist som har särskild sån här insyn i kungligheter och kungahus och sånt här. Och alltid när det händer någonting där så brukar vi ringa till dig.
Ja,
på vilket sätt har du följt med den här pågående skandalen här kring prins Andrew?
Jag har följt med den ganska många år. Därför för att allt det här började ju redan, vi måste komma ihåg att allt det här började för 6 år sedan i samband, alltså när Jeffrey Epstein arresterades och sen begick självmord i häkte. Och då började det ju rullas upp. Och i det skedet så var ju den då var ju Andrew i hetluften för att det fanns bildbevis på att han och Jeffrey Epstein var kompisar. Och det är det här berömda foton när de promenerar i Central Park. Och det fanns mejlutväxlingar och det fanns så småningom så kom ju Virginia Giuffres vittnesmål om att hon hade blivit.
Det var hennes bok jag nämnde här, Nobody's Girl. Det där, jag tar här in och presenterar den andra gästen också som faktiskt medverkar från London, också journalist. Charlotta Backström, välkommen.
Tack.
Ja, det där, jag ställer samma fråga före. Vi måste förklara det här ordentligt. Jag blev påmind av kollegor här om att kom nu ihåg att andra följer inte med den där brittiska politiken eller brittiska skandaler på samma sätt som du gör. Men vi ska reda ut det här idag. Alltså, på vilket sätt har du följt med det som händer nu? Alltså de här svängningarna och de här avslöjandena de senaste dagarna?
Jag har ju skrivit om det här och intervjuat experter här i Storbritannien som då följer med kungahuset ganska nära. Och det som jag tycker är intressant är att det verkar som att allt fler nu jämför det här med hur det såg ut för kungafamiljen efter att prinsessan Diana dog. Alltså det här är en skandal som bara verkar växa och växa och växa och verkligen kan ruska om kungahuset och britternas bild av kungahuset.
Det här just är det som jag ville komma till roten med idag faktiskt. Att för att jag har många gånger tänkt att det här måste nog ruska om. Om inte annat så då när prins Andrew ställde upp på en intervju för Emily Maitlis i Newsnight. Och det var då efter just det här fotografi av hade visats både honom med ett av de här sex traffic, de här offren och sen också den här promenaden i parken som du nämnde. Och han gjorde totalt bort sig i den här intervjun och trodde själv att han hade klarat den väldigt bra. Då trodde jag att nu händer någonting, men inte verkar det nu hända så hemskt mycket då heller. Alltså, vad är det som får er att tro, eller åtminstone dig Charlotta, att tro att den här gången kanske det då händer någonting?
Det handlar väl om att den här historien som Annika sa, det här har ju rullat på i flera år. Det kommer bara mer och mer hela tiden. Och just det här som lyfts fram nu är ju liksom mycket särskilt ihopkopplat till att han inte verkar förstå att han har gjort någonting fel. Och anser att han liksom ska få fortsätta leva i lyx och liksom att skattebetalarna ska bekosta hans lyxleverne. Och det här liksom har diskuterats under en längre tid och att, som du säger, ingenting konkret har gjorts. Han fortsätter bo kvar i sin lyxherrgård med 30 sovrum nära slottet i Windsor och så vidare, medan britterna dras med en kämpig vardag, ekonomiska kriser. Det känns som att det bara blir sämre och sämre i landet, och det här tror jag är liksom någonting, det är därför, det är just det här hans lyxliv och sus och dus, att han inte förstår att han har gjort någonting fel. Det är det som verkligen upprör britterna.
Mm. Vad tänker du, Annika Hellsten?
Jag tänker att man, eller jag åtminstone, man insåg ju att någonting verkligen, att det var riktigt illa ställt, var ju 2020 när han fråntogs alla sina kungliga plikter och sitt apanage och sina medaljer. Och det var ju liksom första gången som drottning Elisabeth satt ner foten, och det ska ju ganska mycket till att hon gör någonting. Och vad nu gäller drottningen och Andrew och det att han var hennes älsklingsson, så tycker, eller älsklingsbarn, så tycker jag egentligen att en skugga faller över henne också, att hon borde ha gjort ännu mera. Men det som ju egentligen satt fart på hela här höstens ståhej och helt berättigade ilska var Andrew Lornys bok, entitled The Rise and Fall of the House of York. För att han avslöjar ju så mycket mer än vad vi visste. Han avslöjar ju också ganska mycket om de här helt jätteskumma affärerna. Alltså att prinsen är, förutom att han är helt omoralisk, och när det gäller för övrigt den här intervjun i BBC, så var det ju liksom märkvärdigt att han då liksom misstänktes då för att ha förgripit sig på en minderårig. Men han visade ingen som helst ånger vad gäller de här unga flickorna. Mm. Det var som om det var liksom rätt åt dem, att de skulle finnas till och de skulle serva honom och andra galna gubbar. Nu tappar jag tråden, men vi går tillbaka till Andrew Lownys bok. Att där det där, den här boken handlar, visar ju dels alla hans bizarra sidor, som också antyds tidigare, det här med att nallebjörnarna ska sitta på rad på hans säng, och att han inte egentligen har, han tycks ju inte ha så hemskt högt IQ. Och det där, och det här med ångern har vi alla förstått, men det där, de där affärerna som han sen har gjort måste ju också ha rätta gallfeber på kung Charles och på Andrews, vad blir William nu? Han är ju Williams farbror helt enkelt. Och jag tror att det som nu händer i brittiska hovet, att det är mycket William som står bakom det. Och Charles måste agera, för att det är ändå inte så jättelångt kvar tills prins William ska tillträda som kung, eftersom kung Charles är ganska gammal vid det här laget. Att vi vet att det är en tidsfråga. Ja. Och då måste liksom, det måste vara, prins William måste få komma till ett, så att säga, ett rent bord. Mm. Det är min analys.
Vad tänker du om den analysen, Charlotta?
Jo, alltså jag håller ju med om allt. Jag tycker det är en bra analys. Det intressanta tycker jag är att det här liksom nu också lyfts upp som en politisk fråga. Och det är kanske värt att nämna att Andrew nyligen då, liksom i det här uttalandet som han släppte, var det förra helgen, sa att han kommer att sluta använda sina titlar. Men han har ju kvar sina titlar. Han är fortfarande hertigen av York. Och det är bara parlamentet som genom ett lagförslag kan frånta honom de här titlarna. Och det skulle vara något väldigt historiskt. Det här har bara hänt ett fåtal gånger. Det senaste gången det hände var väl i samband med första världskriget, då en hertig förlorade sin titel, eftersom han var bosatt i Tyskland och det där valde att styra Tyskland. Så det är som sagt, det skulle vara något väldigt historiskt om parlamentet började diskutera det här och sen valde att driva igenom det här eller rösta för det här lagförslaget som skulle ta bort de här titlarna. Men det finns ganska liksom stora strömningar i parlamentet nu och många framstående politiker som har sagt att det här är någonting vi måste göra. Till och med Robert Jenrick, som är den som möjligtvis kan bli de konservativas nästa partiledare, har gett det här sitt stöd. Så det känns som att det är någonting som bubblar under ytan nu. Det känns som att det här är bara början på vad som kan bli en politisk process.
Jag tänker så här att det där eftersom jag blev påmind om att många inte följer med det här så nog att för många människor som nu så sporadiskt läser tidningar och tar till sig nyheter så kanske tänker att Jeffrey Epstein, att det var den där som dog han begick självmord i fängelse och han kände Trump och han kände en massa mäktiga män. Och hur hänger det här nu ihop med Andrew? Okej, och Andrew var en av dem som besökte Epstein som då omringade sig med en massa minderåriga flickor. Som då utnyttjades för att serva de här männen. Alltså det är en soppa det här som hemskt många människor säkert liksom nu anstränger sig för att ta till sig att vad är helheten egentligen? Och här måste jag nu nämna det som jag nämnde i påannonsen här för det här programmet, alltså i min inledning, att den här boken som kom ut här för några dagar sedan som heter Nobody's Girl, skriven av Virginia Roberts hette hon på den tiden, men nu Jeffrey, som det där berättar om hennes liv som en sån här sexslav för Epstein. Vad har den här boken för betydelse? Alltså, nu nämnde du en bok som berättar om prins Andrew, men sen har vi den här boken ur ett sånt här offersyn, vilket hon är också död. Hon begick självmord i april. Vad har den för betydelse i allt att förstå hela det här paketet? Annika, helst.
Vad gäller den här boken? Alltså jag tycker, om man går tillbaka nu först till Jeffrey Epstein så måste man ju förstå nu när man har läst in sig eller liksom fortsatt läsa och det kommer nya avslöjande att Jeffrey Epstein var ju verkligen ett monster. Mm. Och för honom var det extremt viktigt att omge sig med inflytelserika personer. Och därför finns de ju, han hade ju den här anteckningsboken. Och för honom var Andrew livsviktig. Han öppnade portarna till det brittiska hovet. Så att han hade drottning Elizabeth bjöd in honom till prins Andrews 40-årskalas. Och sen bjöd prins Andrew in honom till den ena dotterns födelsedagskalas. Jag kommer inte ihåg om det var prinsessa Beatrice eller prinsessan Eugenie. Mm. Och där i den här Andrew Lovnys bok så finns det en så här liknelse där Jeffrey Epstein liknas vid en skallerorm och prins Andrew är en mus som sitter i ett tomt akvarium och skallerormen dyker ner och slukar Andrew. Och det är en ganska bra liknelse. För att när man sen, om vi då återgår till den här Virginia Roberts Jeffreys bok Nobody's Girl, så där finns ju de här beskrivningarna av hur Epstein, alltså han måste ju ha varit liksom en av de ondskefullaste pedofilerna. Pedofiler är ju allmänhet ondskefulla, men det här tar ju priset, för det är ju så rysligt när hon beskriver de här scenerna av sexslaveri som hon utsattes för, som helt enkelt var både, inte bara psykisk utan också fysisk tortyr, alltså sadomasochistisk sex med flera inflytelserika gubbar, alltså viktiga gubbar som säkert alla sitter och darrar i något kabinett någonstans nu, för att det kommer ju att komma fram flera namn.
Mm. Nu kommer vi in på det här med Epstein Files som ja. Det bråkar om i USA om ja. att som Donald Trump lovade under sin presidentvalskampanj att han skulle öppna den här.
Ja.
Och det har han då inte gjort och det uppges. Nu är det väldigt många trådar här på en gång, jag känner det. Men det uppges att Virginia Roberts, Jeffrey, så hon stödde Donald Trump. Liksom. Hon ville att han skulle bli vald just för att det skulle släppas de här anteckningarna, allt det som fanns, det här forskningen kring Epstein. Och när Trump inte gjorde det, alltså genast, så blev hon också väldigt desillusionerad och besviken. Det här säger bland annat hennes familj.
Mm.
Men det där... Ja, så det är inte fråga om en liten krets utan en stor krets och på det sättet har man fått inflytelserika personer med makt i sin egen makt, det vill säga alltså i Epsteins makt. Är det här, tror ni alltså, i den här, jag har nu sett många kommentarer också, att i den här jättestora skandalen med så här många inblandade mäktiga män, så varför fokusera bara på den här Andrew? Det säger många. Varför är det bara liksom honom man nu utreder?
För att han är kändast. Det är ju säkert med de här inflytelserika männen, det är kanske sådana som finns, kommer sitta, premiärministrar som kommer och går och blir bortglömda så fort de förlorar makten till någon annan premiärminister. Mm. Och sen för att Andrew gav den här intervjun. Och för att han är, men alla, vi vet ju att folk läser allt om kungligheter, eller ganska många gör det. Det är liksom, kungligheter drar läsning helt enkelt. Och i synnerhet drar de läsning när de inte uppför sig så moraliskt som det ju borde vara, enligt en så här hederskodex som någon gång har funnits. att uppför man sig illa och dessutom inte tänker på att... Alltså ordet kunglig och sex är ju helt oslagbart till exempel i en rubrik i en tidning.
Och det är fakta.
Ja.
Mm. Vad säger du, Charlotte?
Jo, han är ju också ett av de namnen som nämnts. Det är ju många som ännu är anonyma eller liksom man vet inte vilka personer det är frågan om. Men han är ju någon, det här, han har ju diskuterats i samband med Epstein i, vad är det, närmare 10 år eller vad sa du, Annika, 6 år. Så att, ja.
Vad tänker britterna om det här? Jag råkade se igår en snutt av ett, eller för ett par dagar sedan, en sån här radiopodd, alltså det gick som radio men samtidigt också på nätet, och folk kunde ringa in, och då ringde det flera upprörda människor in och tyckte att alla är bara sura på vår Andrew, att what about Bill Clinton och bara, what about alla andra som har sprungit hemma hos Epstein. Är det så britterna reagerar?
Nej, jag skulle inte säga att det är det här liksom, nej, inte egentligen. Om man tittar på mätningar så är ju Andrew väldigt impopulär. Och det handlar ju egentligen om mycket mer här i Storbritannien. Det känns som att den här skandalen är större än egentligen bara de här kopplingarna till Epstein och avslöjandena. Om det visst har ju allt det bidragit till allt det här. Men det handlar ju nog också om hans personlighet överlag och andra snedsteg. Och just det här, liksom att vad är syfte med någon som Prince Andrew? Varför ska han fortsätta leva i lyx? Och få, man vet ju inte hur han betalar för sitt leverne och sitt uppehälle och så här. Egentligen ingen vet riktigt varifrån de här pengarna kommer. Men är det skattebetalarnas pengar? Och vad är liksom poängen med någon som Prince Andrew? Varför ska han fortsätta få åtnyttja den maktposition och liksom den lyx han omger sig med?
Vad är poängen med prins Andrew?
Nej, det finns väl ingen poäng. Det är väl en dystra sanning, eller kanske en dystra, alltså en sanning är väl den att det finns absolut ingen poäng med prins Andrew. Just som det verkar just nu så är det väl bäst att han drar sig tillbaka och tittar på filmer om flygplan som landar och vad heter det, startar, som lär vara ett specialintresse. Det som är ganska intressant vad gäller hans ekonomi, det, så jag tycker också, det är en helt berättigad fråga, att varifrån får en sån där människa pengar? Och hans mamma var ju jätterik, en av världens rikaste. Han har väl fått ärvt något av henne. Men i det här Andrew Lownies bok så står det också att han ingick ju 10 år i som medlem i regeringens någon slags så här handelskommission som skulle utverka goda affärer till Storbritannien. Men han gjorde ju hela tiden bort sig. Så att till slut ville de övriga i kommissionen faktiskt bli av med honom, så han måste avgå. Då sen. Men hur han gjorde bort sig vet jag inte. Jag har inte lyckats hitta nu den. Var det så att han lät sig korrumperas, en tanke som ligger nära till hans? Eller var det helt enkelt så att han misslyckades i att åstadkomma några affärer för att han bara ville ha pengarna åt sig själv och inte för de britterna. Men i vilket fall så han måste ju ha fått några pengar från de här åren. Men det finns inga rapporter om det heller. Så att det grubblas väl över den saken också.
Jo, det jag såg här nyligen var att parlamentet försökte syna hans finanser redan 2005. Och den personen som ledde det utskottet uttalade sig här nyligen i medien och sa att det var väldigt, väldigt svårt att få tillgång till hans finanser, att liksom slottet satte hela tiden stopp för dem. Och det är ju möjligt att man börjar nysta i det här nu igen.
När du säger det där, så den diskussionen som nog har poppat upp mycket här är just det här att en viss bitterhet mot det, att det upplevs som att han har blivit skyddad gång efter gång av kungahuset. Det verkar ju vara så att det har liksom skett också, att man har valt att liksom titta åt andra hållet. Allra mer ens det att man inte har liksom uppmärksammat det här. Hur går diskussionen om det i Storbritannien?
Ja, det här är en jätteintressant fråga. Och det faktiskt är, jag läste en kolumn i Financial Times om det i morse. Och då när man pratar om det här liksom, som att är det här en skvallargrej eller är det här seriösa nyheter, så då tänker man att Financial Times skriver om det här. Där deras kolumnist sa att det här är en sån där händelse där kungafamiljen verkligen i det här skedet. Han jämförde det just med prinsessan Diana och sa att det här är en sån händelse där kungafamiljen måste markera att det här inte är okej. Det räcker inte med att bara liksom skjuta honom åt sidan och gömma undan honom i Windsor. De måste agera hårt och säga och visa, göra ett exempel av honom och säga det här kan vi inte acceptera för att återvinna britternas förtroende. Och det tyckte jag var ganska stort.
Alltså kung Charles och prins William har ju gjort några sådana här små gester när de försöker då kanske gjuta olja på vågorna. I och med att kungen har meddelat att Andrew inte är välkommen att fira jul med den övriga kungafamiljen och han får inte heller vandra den här traditionsrika promenaden som de alltid gör på juldagen. Och prins William har meddelat att Andrew inte kommer att vara välkommen på kröningen den dag William kröns till kung. Det har han gått ut med nu i god tid. Och sen har han sagt att det ska bli förändringar utan att avisera något mera. Men förändringar ska det bli för att prinsen säger för att jag är en man som gillar förändringar. Så kanske det är så att prins Charles nu vänta sig att William fixar resten. Men det här, när jag skulle säga om de här pengarna, att det inte, som Charlotta sa, att det var en utredning som gjordes 2005, men det ledde inte till någonting. Och då var ju drottning Elisabeth ännu ganska god i vigör, så att man kan ju tänka sig att det är hon helt enkelt som har stoppat det.
Det har ju rört större summa av pengar också rört sig över Atlanten så att säga, för att det är inte exakt sagt hur mycket, men mellan 11 och 12 miljoner, var det nu pund eller euro, jag minns inte.
Dollar.
Precis, som betalades för den här Virginia Jeffrey som skrev den här boken Nobody's Girl då, alltså som har berättat om hon har blivit utnyttjad av prins Andrew. Så man alltså betalar henne så att det inte skulle komma upp i rätten, alltså att Andrew inte skulle ställa sin förrätta. De pengarna som, det är ju också en sån fråga, jag ställer mig som helt vanlig människa här, att varifrån kom de pengarna? Är det sånt som prins Andrew har på sitt bankkonto, 12 miljoner, så där bara?
Jag tror att det var drottning Elisabeth som sköt till de där pengarna. Och de förvaltades enligt den här överenskommelsen mellan Virginia Jeffrey och prins Andrew, så blev det ju, förvaltades de ju en fond som ska arbeta för sexuellt utnyttjade flickor.
Ja.
Men det rände att prinsen går med på att betala en så stor summa visar ju att han är skyldig.
Jag gör det eller är det
eller
bara frågan om att...
Då, vi kan ja. Se visa mer antyder eller åtminstone att han inser att risken för att han ska fällas i domstol är ganska stor. Och dessutom så skulle det vara förödmjukande för vilken kunglighet som helst att ställa sin förrätta. Den grejen.
Den här förödmjukelsen tänker jag också på, att stå där och svara på väldigt intima frågor.
Ja. Jag menar, man tänker nu när man har sett de här bilderna, det här nu är helt ett sidospår av Frankrikes forna president Nicolas Sarkozy, när han, som han skulle vara i någon triumftåg, vinka åt sina anhängare när han promenerade till bilen, så tog honom sig till fängelse och sen har vi fått se bilder på cellen och vad han betalar för tv och kylskåp och bla bla bla. Så att,
genant.
Ja, mycket genant.
Ni använde, eller någon av er sa att markera att detta inte, använde ordet markera att detta inte är okej, med sådant som att du får inte komma och fira jul med oss. Sen det kan låta som petitesser. Alltså okej, att det är sådant som händer vilken familj som helst, att nu har du varit betett dig så jätteilla att du är inte välkommen till oss på julafton. Är det här tillräckligt?
Nej, inte det är tillräckligt.
Nej, det är just det kolumnister börjar säga här, att det krävs liksom mer. Det krävs att han fråntas sina titlar eller att han skickas i exil till exempel. Det krävs en kraftig markering.
Det finns också de som menar på att det skulle med all orsak, att det skulle finnas orsak att på riktigt, på nytt kräva att han ställs inför rätta. Tror ni det kommer att hända?
Nej. Det skulle vara bra om det hände, men det tror jag inte. Och det kan väl inte, då, jag menar, om han ska ställa sin förrätta för att ha varit pedofil, så måste det ju ske i USA. För det han väl, åtminstone finns det tills vidare inga anklagelser om det skulle ha skett i Storbritannien. Om han ska ställa sin förrätta i Storbritannien för pedofili, så måste det ju vara någon brittisk klicka som träder fram. att då ska det vara något annat som han har gjort i Storbritannien.
Jag tror det inte gäller pedofili, utan det gäller alltså att utnyttja någon som är så att säga. Det finns inget riktigt bra ord på svenska för det med trafficked. Alltså, det skulle då handla om i så fall.
Ja, men det finns ju också en annan aspekt här. Londonpolisen utreder ju nu de här anklagelserna om att han bad sina säkerhetsvakter att hitta, liksom ta fram information som kunde användas för att smutskasta Virginia Giuffre. Så det är ju möjligt att det här kan eventuellt leda till någonting. Och då var det ju så att han gav sin säkerhetspersonal hennes personskyddssignum och andra sådana här detaljer. Och det hade också väckt frågor varifrån han fick de här uppgifterna om henne.
Nu så kan man ju diskutera det här som någon av er faktiskt lyfter fram här, att är det här viktigt eller är det här liksom mera skvallervärde? Hur skulle ni rangordna den här viktigheten av det här som nu öppnas upp? Charlotte?
Jag skulle säga att det faktiskt är väldigt viktigt. Det upplever jag som journalist här i Storbritannien, för det första är ju kungahuset enormt viktigt för britterna. Det hör ihop med deras självbild och hur de ser på sitt land. Alla liksom rejäla skandaler som skakar kungahuset, eller då en kung dör och liksom nästa tillträder tronen, så det påverkar britternas självbild. Och det här är en ganska stor skandal. Och britterna, om man tittar på unga britter, så liksom stödet för monarkin minskar bland unga britter. Vad är det, tre av 530 så skulle jag önska säga att landet blir en republik. Så att det liksom, monarkin är inte längre kanske liksom, det är någonting som folk allt mer börjar ifrågasätta. Och det här kan ju verkligen få stora konsekvenser för Storbritannien, hur landet ser ut och hur landet uppfattar sig själv och hur landet presenterar sig själv internationellt om någonting händer med kungafamiljen och hur man ser på kungafamiljen här.
Vad tänker du, Annika Hellsten?
Jag håller nog helt med Charlotta. Jag tycker det är en viktig sak, och det menar det brittiska kungahuset, familjen Windsor, det har liksom varit kungligheternas kungligheter, och det här inträffar hos dem. Det är nog en stor sak, och man skulle önska att den här polisutredningen om det här när Andrew bad polisbeskyddet ta reda på, hitta någonting skitigt om Giuffre, att det faktiskt skulle leda till åtal, för att det skulle vara så dags att han faktiskt ställdes inför rätta. Om det då blir ett så att säga mindre brott än pedofili, så är det ändå ett brott han har gjort eller begått.
Skulle ni gå så långt som att säga att monarkin direkt kan till och med vara i gungning nu?
Ja, men ni tror att det faller.
Jag skulle säga det.
Alltså, ni har lite olika åsikter om det här. Ja. Du skulle säga det, Charlotta, som alltså bor i London.
Ja.
Öppna lite.
Därför att främst om man tänker på liksom, ser på mätningar över vad britterna tycker, och speciellt unga britter tycker om monarkin, den är inte alls lika viktig som den har varit tidigare för britterna. Och jag tror också att drottningen liksom, hon var en sån stark personlighet, hon hade funnits där så länge. Och det här, vi är ännu en sån här period efter drottning Elisabeths tid, då britterna inte riktigt vet vad de ska tänka om monarkin. Hon var liksom så självklar, men Charles och William, även om William och Catherine är väldigt populära, så är det liksom inte lika, de har inte den där samma mytiska kärnglansen som drottningen hade.
Annika, vad tänker du?
Alltså, jag kan tänka mig att gungning tycker jag, det kan man säga, men jag tror inte att den faller ännu. Jag tror att William kommer att bli kung, men sen vet man inte vad som händer. Och det kan ju hända att William helt enkelt bädda för sitt trontillträde med att gå ut och vara ganska hård just nu. För att liksom markera för i synnerhet de yngre att det här tål vi inte, vi accepterar inte detta.
Vad finns den här monarkin i dagens läge alltså till för? Vad har de rätt att göra? Jag har hört mycket försvar för den, för att den liksom främjar turism och det är liksom en turistattraktion. Det är som att gå på zoo, man kommer och titta på kungligheter och slott och sånt här. Men vad är dens egentliga alltså uppgift. Charlotte?
No, det är ju delvis är det ju soft power. Storbritannien, som ju inte så hemskt populärt efter Brexit, har ändå kunnat locka utländska presidenter och såna här, alltså Trump till exempel, med statsbesök till slotterna och möten med kungen och så vidare. Så det här är ju det Storbritannien kan stoltsera med fortfarande på världsscenen. Det finns inte så mycket annat kvar av den här forna makten som landet en gång hade i världen, men monarkin finns fortfarande kvar, och det är väl därför den är så viktig för Storbritannien.
Men har den någon makt?
Inte egentligen, nej. Alltså det är ju, kungen ska ju nog godkänna lagar, men han har ju ingen egentlig makt överhuvudtaget. Det är ju bara en symbolisk roll.
Vad tänker du, Annika Hellsten, om
no, monarkins uppgift? Jag brukar säga när mina läsare mejlar mig om något ärende och sen ungefär säger vi royalister, så brukar jag säga att jag är faktiskt republikan, men jag är väl intresserad av kungahusen för att de är som en såpa. Det är väldigt underhållande. Jag ser dem nog som ett stort bidrag till underhållningsindustrin, men jag tycker också att de har, att Charlotte har rätt i att det är ju, nu är det ju mjukmakt de har, att de kan forma lite attityder och sen kan de skicka någon lyskraftig och icke-korrumperad kunglighet ut på olika resor i världen och fixa fina avtal. Det gör ju svenska kungligheterna till exempel.
Svenska kungligheterna har säkert ännu mindre kanske sån här, ska vi säga, ställning i det svenska samhället än den brittiska. Det var en jo. Känsla jag har.
Ja.
Nu om vi håller oss lite till den här prins William. Jag inser nu att flera som lyssnar kanske som sagt inte har tittat så mycket på sådana här videon och sånt som finns. Men det finns en intressant video som är helt nyligen. Det gäller en begravning. Nu minns jag inte vem det var som blev begraven, men där var en massa kungligheter.
Hertiginnan av Kent.
Ja, och ni har...
Tror jag.
Alltså, ja. Det går rätt att också googla fram det här. Man kan titta på det om man är intresserad. Ser en mycket besvärad, alltså en William som ser direkt så där lite explosiv ut där, som han irriterar för att Andrew är i samma bild som han och springer där av och försöker prata med honom, och han totalt nonchalerar honom egentligen. Var det här ett medvetet val, tror ni, av William, eller såg vi en äkta William som på riktigt är riktigt sur på sin farbror?
Jag tror att han på riktigt är sur på honom, det tror jag.
Ja. Det var inget spel bara för gallerien?
Nej, det tror jag inte.
Vad tänker du, Charlotte?
Alltså det är svårt att säga vad han tänker, men alla liksom uppgifter om honom är ju att han, som Annika säger, är väldigt sur på sin farbror. Och sen kan man ju också spekulera lite kring exakt hur William då vill förändra monarkin, som han ju har sagt att han ska göra. Och det här hänger ju kanske också då ihop med liksom vad britterna är sura på, alltså när det gäller Andrew, så det är förstås alla de här anklagelserna om övergrepp, men också det här hur han lever i lyx och inte gör någonting när det blir fattigare och besvärligare i landet. Och det är kanske här då William, liksom, om man tittar på vad han har gjort liksom under de här senaste åren, alltså han försöker ju framställa sig som en vanlig man mer än till och med hans far gör. Alltså Charles har ju fortsatt leva som drottningen med alla de här ritualerna och hovfolk och så vidare, medan William och Kate har markerat ganska tydligt att de försöker markera att de är en vanlig familj, de hämtar barnen på skolan, de äter middag tillsammans, de har inga bekäntare eller liksom tjänstefolk som bor med dem och så vidare. De vill bli liksom, de vill försöka framställa sig själv som mer som en vanlig familj och närmare vanliga britterna och så här.
Månne det budskapet vinner, hur ska vi säga, gensvar hos britterna, att det är någonting som, för att tillika så har man ju hört att eller så här har jag uppfattat det, att det är just det här mystiken som har varit den finessen med kungahuset, att det är inte vanligt.
Men bland yngre som bland det här gänget som då inte är så intresserade av monarkin, så tror jag att de struntar nu faktiskt högaktningsfullt i mystiken. Att det är det där att då skulle det gälla att ha en kung som till exempel bryr sig lite om bostadslösa. Jag läste i någon artikel att prins William lät bygga något hus för bostadslösa människor någonstans. Och så var det den här ena gräsliga knivattacken. Var var det nu, Charlotta? Någonting som börjar på S, något South någonting.
Och de, han får Southport.
Ju,
Southport.
Och han rände ju dit omedelbart. Att han har liksom gjort sådana saker som har, där han lite har försökt liksom vara mer folklig. Att, jag menar, drottning Elisabeth får ju till gruvarbetarna som strejkade någon på 50- eller 60-talet när det var. Men det var ju inte så att det var hennes eget initiativ, utan hon tvingades nog iväg av sina rådgivare. Så att hon lär inte ha varit så hemspig på det själv, men förstod att hon måste göra någonting.
Så en monarki brytning skede eller så är det slut på den? Det är de alternativen som finns?
Det tror jag nog.
Jag tänkte, vad tror ni kommer att hända nu om ni tittar de här närmaste? Nu har det, alltså brittisk media är alldeles, och det är inte bara brittisk, det strömmar nog över gränserna också. Men särskilt brittisk media, precis från låg till hög, från tabloider till det där BBC och Financial Times som nämndes här, är fullt med det här nu diskussion kring monarkin och kring prins Andrew och kräver nu någon sorts repressalier. Alltså, vad tror ni händer så här konkret de närmaste veckorna? Annika Hellsten.
Andrew Lovney sa i en intervju förra veckan att det kommer att komma fram ännu mera hemskheter som Andrew har gjort.
Men varifrån kommer det fram? För det är läckor. Det läckta e-postmeddelandet. Vem är det som läcker det här?
Vem är det som läcker överhuvudtaget? Det är den här journalisten, har goda kontakter.
Just det.
Han sa att det kommer att komma läckor från USA. Och det där, och jag tror, och om det verkligen stämmer, jag menar, vi tycker ju att det som finns redan nu är tillräckligt för att Andrew borde ställa sig för rätta, men om det fortsätter att komma hemskheter så kommer ju någonting, inte vet jag vad som kommer att hända, men jag hoppas att han ställer sig för rätta för någonting.
Charlotta, vad tänker du?
Jo, alltså jag vet inte om det finns så mycket att tillägga där. Det beror ju på vad som kommer ut. Och om det kommer ut mera information. För att annars är det ju möjligt, om det inte kommer ut mera avslöjanden, så då är det ju möjligt att det här bara liksom faller lite i glömska igen. Och sen, det hör ju ihop med när det kommer någonting nytt så blossar det upp igen. Så vi måste ju vänta och se hur det går.
Avslutningsvis så tänkte jag att vi skulle ge lite tips för dem som nu lyssnar och är väldigt fascinerade av det här eller helt enkelt intresserade att veta mer. Så här har nämnts flera gånger Dr. Andrew Lovney som är en sån här royal author. Han har skrivit alltså en bok som heter, han har skrivit annat också, men den som nu du Annika Hellsten flera gånger nämnde, så den heter alltså Entitled The Rise and Fall of the House of York. Den kan man säkert få tag på någonstans om man vill fördjupa sig i ämnet.
Åtminstone kan man beställa det via någon tjänst.
Ja, precis. Alltså han heter Andrew Lovney, alltså L-O-W-N-I-E. Och sen den andra boken som har varit på tapeten här och kom ut för några dagar sen, som lär ska vara, alltså jag har sett utdrag bara av den och det är ju verkligt, alltså det är ju inte för någon med svaga nerver att läsa detta. Nobody's Girl. Virginia Roberts hette hon då alltså, men hon heter Virginia Jeffrey. Alltså är det på Roberts eller Jeffrey man hittar titeln, vet ni. Man hittar
nog Jeffrey man hittade på. Yep.
Men hur som helst, skriver du in Nobody's Girl så hittar du garanterat säkert den här boken också om du bara klarar av att läsa den. Där är alltså hårresande utdrag om vad den här då väldigt unga kvinnan, flickan råka ut för. Så där är några tips. Vill ni ge några till tips eller några poddar eller någonting som man kan följa med om man är intresserad av att fördjupa sig i den här skandalen?
Ja, i skandalen då är det ju bara att gå och titta på, man går in på Google YouTube eller på BBC har ju massor och det där. Men sen finns det ju jätteintressanta böcker om det brittiska hovet och hur excentriska de är. Det finns en bok som heter Battle of Brothers som handlar om William och Harry, och så finns det en bok som tror jag heter ungefär kanske bara Buckingham Palace som handlar om hela huset Windsor.
Och så finns det flera böcker också om Epstein förstås. Ja. Och det går ju nu för tiden ganska lätt att hitta. Har du något tips, Charlotta?
Jag tänker på den här Tina Browns, heter den The Palace Papers, som är en ganska
den,
bra
just det, det var den, det var den jag menade fast jag sa Buckingham Palace Papers, ja. Den är bra.
Ja,
Nu fick vi många tips.
Ja, man får en ganska bra överblick.
Ja.
Och hon är väldigt rigorös också. Det är liksom inte så mycket fluff eller skvaller. Nej. Utan det känns som att den är ganska sådär... ja, tar liksom en kritisk blick
den är
på kungafamiljen. Ja.
Ja. Hey, jag tackar er för diskussionen. Här drar vi ett streck för den idag, hörde ni journalisterna Annika Hellsten och Charlotta Baxter. Och Charlotta på plats alltså i London där hon har bott i, ja, hur många år är det nu? Många år.
15?
15 år. Ja, verkligen.
Många år.
Det är länge. Ja. Och det där, mitt namn är Bettina Sågbom. Jag önskar alla ett skönt veckoslut. Och nästa måndag så är slaget tillbaka. Samma tid, samma kanal, nytt ämne. Tack för sällskapet.
Tack.